Vi ska ägna den här helgen alltså åt andens gåvor. Och när vi börjar titta i Nya testamentet om vad som sägs om andens gåvor, så möter vi på ett vis en talande tystnad. Därför det anmärkningsvärde är ju egentligen att det står så lite om andens gåvor som det står. Vi kan ju börja med en text som talar lite grann om gåvorna, och där gåvorna så att säga verkligen är synliga. Apostlagärningarna 19. Apostlagärningarna 19, verserna 11 och 12 till en början. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och lade dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Man kunde ju tyckt att när sen denne Paulus undervisar, så skulle han ju verkligen betona vikten av under och tecken. Vi skulle vänta oss att breven skulle vara överfulla med uppmaningar till mirakler, med uppmaningar om nådgåvor. Sida upp och sida ner borde handla om vikten av att kasta ut demoner.
Varför hade lampa på?
Ja, sprider lite ljus.
Se bättre, det blir
ja, det blir ganska mörkt i hörnet.
Jag tänkte aldrig på, ursäkta.
Men som bekant så talar Paulus väldigt lite om det här i sina brev. Och det är det jag menar med en talande tystnad. Därför att det är viktigt att vi förstår den tystnaden på rätt sätt. Här lägger man nu dukar som varit i beröring med hans kropp, och de sjuka och demonerna flyger ut med höga rop. Ja, höga rop står det inte, men de onda andarna lämnade de som hade sådana. Och ingenstans i Paulus brev finns det någon undervisning om demoner egentligen. Han nämner aldrig detta med att kasta ut andar. Och det där måste betyda någonting. Hade vi inte apostlagärningarna, så skulle vi inte vetat att det här var någonting som åtföljde Paulus förkunnelse. Utan vi skulle sagt så här att ja, kasta ut demoner, det gjorde Jesus, men sen var det ingen mera som gjorde det. Utan det var någonting som bara hände då. Det här är ju alltså någonting som gång på gång omnämns i apostlagärningarna, och som tydligen betydde en hel del, så att säga, när där Paulus drog fram eller där Petrus uppehöll sig och så vidare. Ändå ger ingen av dem i sina brev någon undervisning om det här. Och om vi inte håller detta i minne, och om vi inte också söker en förklaring till detta fenomen, så riskerar vi givetvis att komma snett på ett eller annat sätt. Det kan inte vara en slump, det kan inte vara en tillfällighet, utan det här måste vara en tanke bakom. Paulus nämner ondskans andemakter. Och vi kan ju se Efesierbrevet 6 och 10. Där har man ju ofta läst de här 10, 11 och 12 verserna och sagt att det är Paulus syftar på här, det är detta med andeutdrivning och makt över demoner. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ja, här nämns ju inte någonting om att utöva auktoritet över demoner. Utan det Paulus talar om här är antagligen det som kristna har läst in i denna text i alla tider, nämligen att vi har en kamp att utkämpa mot frestelser. Och om sedan Paulus menade någonting ytterligare med den texten, det kan vi faktiskt inte veta någonting om. I vilket fall, det är viktigt för oss att vi förstår varför apostlagärningarna talar mycket om det här och breven talar lite. Om vi går tillbaka nu till apostlagärningarna 19. Och fortsätter att läsa där vi slutade. Och så läser vi verserna 13 till och med 20. Apostlagärningarna 19 och 13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesos bland både judar och greker, och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev ärat. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt, och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Här möter vi nu människor som får för sig att det här med kraftgärningar är en fråga om teknik. Det är en fråga om att lära sig säga några ord. Det är en fråga om att lära sig, ja, gå på ungefär som man kan lära sig att spela fiol eller laga bilar eller gräva upp potatis eller vad ni vill. Det är en färdighet, det är en skicklighet. Och nu kan vi bara liksom ta in hur man gör och gå igång. Och det slutar med att 7 av dem får stryk så det hörs över hela stan. Och när kunskapen om detta märkliga slagsmål breder ut sig, så händer någonting bland dem som redan är troende. Det har ni väl sett. 18:e versen tycker jag är så intressant. Ty det fanns tydligen många som redan hade kommit till tro och som ändå hade sparat sina böcker i trolldom och svartkonst och häxeri och lite annat sånt där, borddans och vad det kan ha varit mera. Man kan ju aldrig veta när de kan komma till användning. Nu, plötsligt, så går det liksom en stöt igenom denna nybildade församling i Efesus. Vad det här än är, så är det ingenting man kan lära sig i den här sortens böcker. Det är inte svart konst och det är överhuvudtaget inte konst. Det är ingenting som människan kan tillägna sig, utan det är någonting som ges åt människan, vilket är något helt annat. Och när Paulus alltså undervisar och när Petrus undervisar i sina brev, så tar man hela tiden upp sådant som så att säga hör hemma i undervisningen. Men gåvorna Och gåvornas utövande hör i mycket liten utsträckning hemma i undervisningen. Den enda någorlunda samlade undervisning man får är ju i Korint. Och där är ju undervisningen främst av korrigerande natur. Där fanns det gåvor och där fanns det många karismatiker, men det var en enda röra. För gåvornas skull. Och då kommer man in på gåvornas, så att säga, undervisningsområde. Paulus måste uppmana dem att använda gåvorna på rätt sätt. Men första Korinthierbrevet innehåller ingen undervisning om hur man får gåvor. Och egentligen inte så värst mycket om hur man praktiserar gåvorna heller. Och det är ju det intressanta. Det är en talande tystnad här. Vi måste förstå att inte försöka fylla ut den talande tystnaden med egna spekulationer. Och med allt för mycket av egna fantasier och erfarenheter. Erfarenheter är bra, men vi ska inte försöka att använda dem på ett sånt sätt så att liksom någon ställer sig upp och säger att så här blev det för mig. Och då säger alla andra, ja, då måste det bli så för mig också. Utan vi ska vara återhållsamma när det gäller undervisandet om nådegåvorna. Vilket inte alls betyder att vi ska vara återhållsamma när det gäller gåvorna. Utan vi ska bara förstå att inte gå längre med undervisandet i det här hänseendet än vad Bibeln gör. Därför att det här är inte teori, utan det är praktik. Och praktik kan man i mycket liten utsträckning lära sig i teorisalen. Utan som vi så småningom ska se, det lilla som sägs, det är att det gäller att vara praktisk snarare än teoretisk. Och ju mer vi liksom får för oss att det här är en konst som man kan, så att säga, lära in via undervisning och böcker och handgrepp och metoder, desto mer suddas, så att säga, gränsen ut mellan det vi kallar andens gåvor och det vi kallar okkultism. Därför att okkultism bygger på att man lär sig lite formler, att man lär sig lite handgrepp, att man dunkar på rätt sätt på några trummor och annat sånt här, och så börjar det hända saker. Där hänger det på vad människan gör. Men när vi talar om andens nådegåvor så hänger det på vad Gud gör. Och du och jag, vi är ju mer eller mindre åskådare när Herren gör det han gör genom dig och mig. Och den distansen till det hela måste vi behålla. Gud kan göra en profet av en åsna, brukar jag säga, så att det går säkert med dig också. Bara Gud får för sig att det är just du som ska bli profet. Åsnan behövde inte gå i någon profetskola. Och behövde inte tillägna sig allt möjligt, utan åsnan plötsligt bara satte igång och profeterade. Så här är det ju. Och det är viktigt att vi håller det i minnet. Första Korinthierbrevet 4:20. Innehåller ju egentligen bara en bisats, men den bisatsen har ett påstående som kanske har ganska stor räckvidd egentligen. Ty där säger Paulus här, Guds rike är inte ord utan kraft. Vad nu då, säger vi? Ska vi sluta att predika? Ska vi sluta att vittna? Ska vi sluta att läsa ordet? Ja, det ska vi kanske inte göra. Men det betyder kanske i första hand detta, att väldigt mycket av det som hör riket till kommer inte till oss i form av ljudvågor, utan i form av helig ande. Orden och undervisningen fyller ofta den funktionen att förklara för människor vad anden gör. Här på Sörgården har vi vid några tillfällen haft 14 dagars kurser i själavård. Och då har vi i första hand vänt oss till människor som redan har en rätt ordentlig erfarenhet av själavård. Alltså som har en praktisk fond av erfarenhet bakom sig.
Ursäkta, blir det någon nattvard här i helgen?
Ja, det gör.
Vilken dag?
På söndag morgon.
Aha. Är det med alkohol i helgen?
Nej.
Då har det varit så roligt att undervisa dessa människor som alltså har en erfarenhet. Därför att när man då liksom går på djupet med bibelordet så är det många slantar som ramlar ner. Jaha, nu förstår jag den situationen och joho, nu förstod jag det där och nu förstår jag varför Gud gjorde så den gången och med mig så den gången och så vidare. Då klarnar en massa. I karismatiska sammanhang behöver vi en undervisning som så att säga hjälper människan att ta vara på sin praktiska erfarenhet. Men Gud gör ju ofta så när han undervisar oss. Att han ger oss så att säga provet först och lektionen sen. Han börjar med praktik och rundar av det hela med teori. Det är oftare så. Och när vi kommer in på detta ämne med andens gåvor så är det definitivt så. Att vi behöver undervisning men ofta i första hand för att förstå det som har kommit till oss på annat sätt. Vi ska gå till Johannes evangelium till det 5:e kapitlet. Vi kanske bara behöver läsa två verser ur ett längre samtal här, nämligen 39 och 40 verserna. Ja, Jesus säger så här till dem som ställer sig avvisande till honom och hans uppgifter om sig själv. Då står det, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Alltså undervisningen överhuvudtaget i Guds församling ska vara ett hjälpmedel för att föra människor till Kristus. Men det är så att säga i den personliga kontakten mellan Gud och människa som riket kommer i form av kraft. I form av heligande. Och som också, där också undervisningen kan hjälpa oss att förstå på vad sätt Herren ger heligande och hur kraften yttras. Men vi kan inte lära oss att hela det sjuka. Vi kan inte lära oss att profetera. Vi kan inte lära oss att kasta ut demoner. Ty om Gud vill att en ande ska kastas ut och han har utsett dig till att göra det, då är du fullt kompetent och Herren är med dig. Om Herren inte anser att denna ande ska kastas ut just nu, så kan du vara precis hur kompetent som helst, du kommer ändå inte klara det. Det är ingen kompetensfråga det här. Detta måste vi ha som grund. Utan gåvan är en gåva. Första Korinthierbrevet 12 och 11. För så länge vi bara ransakar skrifterna för att hitta en bruksanvisning till hur man gör och hur man hittar nådgåvor och hur man får det att fungera, som vi säger ibland, då är vi på fariseernas ståndpunkt. Eller på okkultisternas. Utan det vi tar till oss i undervisningen, det är frågan om vem Gud är. Och sedan går vi till honom för att få liv. 12 och 11, första Korinthierbrevet. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som han själv vill. Anden fördelar sina gåvor. Och han gör det precis som han vill. På var och en. Vad betyder detta? Jo, det betyder att det är i den medvetna kontakten med Herren som vi utrustas. Och den här versen säger oss en sak till. Alla har anledning att gå till Herren och vänta sig gåvor. Ty alltid när det talas om gåvorna i breven, så står det på alla ställen att gåvorna är till för alla. Det här är inte en elitgrej, det är inte en specialistgrej. Det är inget märkvärdigt. Överhuvudtaget är det inget märkvärdigt. Utan detta är något som är tänkt för alla. Men alla får inte alla gåvor. Alla får kanske inte ens likadana gåvor. Utan precis som du har ditt fingeravtryck, så kanske du också får, så att säga, det som Herren har tänkt för just dig. Det är inte någon tombola med 10 olika vinster, där du antingen får nummer 1 eller nummer 8 eller nummer 3 eller nummer 7 eller vad du kan tycka vara ditt lyckotal. Utan det här är skräddarsydda grejer. Därför att det här är ju en del av den nya skapelsen. Och den ska stämma med den gamla skapelsen. Den slängs ju inte i papperskorgen. Utan skapelseverket fullbordas ju. Och på något sätt så hänger ju allt sammans ihop. När då anden ger gåvor, hur går det till? Ja, någon gång ibland händer det ju att människor blir kallade, ungefär som vi läser om profeterna i Gamla testamentet, eller Paulus som mötte Herren på vägen till Damaskus. Pang, en dramatisk händelse, som när Jesaja får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron i templet och dörrtrösklarnas fästen darrade och så här. Men det där är ju undantag och inte regel, det förstår vi ganska snart. Jesaja hade ju inte gjort något särskilt för att det där skulle hända, och Paulus hade ju inte meriterat sig på något speciellt vis för att det där skulle hända på vägen till Damaskus. Utan det var ju bara så att det hade Herren bestämt, och det kom när Herren vill. Men alla vi andra då? Ja, det går lugnare till för oss andra. Men för den skull inte mindre effektfullt, eller vad jag ska säga. I gemenskapen med anden växer gåvan fram. Vi ska slå upp i första Korinthierbrevets andra kapitel. Och så börjar vi med 12:e versen där. Och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Det är alltså ett viktigt ärende för anden, att utrusta oss med de gåvor som Gud vill ge. Och här står det ett ord i grekiskan som är besläktat med ordet karisma. när det står detta med gåvor och ge, så att det handlar inte om riktigt om vad som helst, utan det är i första hand det här som vi sysslar med nu. Och då läser vi vidare 13 versen, kapitlet ut. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Här tror jag det är viktigt att förstå att anden, när anden talar eller när anden inger oss tankar, bilder och föreställningar, så är bortfallsprocenten betydande. Därför att, så att säga, det är väldigt lätt gjort att vi klassar det som anden säger som dårskap. Vi har ju våra förutfattade meningar. Vi har ju våra tankar om hur det bör vara. Det hade fariserna och prästerna på Jesu tid. Och vi ska inte inbilla oss att vi, så att säga, ligger så skyhögt mycket högre i nivå än dem. De hade sina föreställningar om hur det skulle se ut när Messias kom. Och så kom Messias och ingenting stämde. Och de tyckte det var dårskap alltihopa. Så till sist så såg man till att få denne Messias dödad. Och här är naturligtvis den stora bortfallsprocenten. Anden talar. Anden inger oss Guds vilja. Men vi slår bort det. Det stämmer så dåligt med våra förväntningar. Vi vet ju hur det ska vara. Och har man varit med i den karismatiska svängen ett tag, så vet man ju exakt hur det ska vara. Och då kanske anden kan säga både det ena och det femte och det tredje och det tjugosjunde, och det bara går oss förbi. Och därför är det så viktigt att vara inte bara hörande utan lyssnande. Ty den som lyssnar är en person som hör utan förutfattade meningar, bland annat. Och vi har kanske också anledning att förstå skillnaden mellan Guds vishet och mänsklig vishet. Vi ska återkomma till det senare. Därför att när man väl har förstått Guds vishet, så har man naturligtvis mycket lättare för att ta emot ett tilltal från den helige ande. Ju fler förutfattade meningar vi har som, så att säga, bygger på mänsklig vishet, desto svårare har vi att uppfatta andens ingivelser. Så här gäller det att vi behöver lite omskolning. Det som i Romarbrevet 12 kallas för ett förnyat sinne. Vi kan ju då tänka så här att det anden säger till oss, det är alltid något bakvänt. Anden säger alltid tvärt emot. Eftersom vi nu tycker som människor med vårt mänskliga tänkesätt att det anden säger är dårskap. Och då har man i karismatiska kretsar ibland försökt att, så att säga, vända på allting. Så att alla som får nådegåvan att leda lovsång ska från början sakna sångröst. Och att Gud alltid, så att säga, utväljer på det flugigaste och stoljigaste och märkligaste sätt. Och att gåvorna ska alltid manifestera sig så egendomligt som möjligt. Det är inte så vi ska uppfatta det här. Utan jag vill nog mera betona att Guds väg till, så att säga, en karismatisk tjänst, om vi ska säga det så, den ser ofta helt annorlunda ut än vad vi väntar oss att den ska göra. Och därför är det inte så ovanligt att människor börjar lite smått. Någon börjar att profetera. Och det är rent och det är anden. Och det blir ljuvligt och det blir härligt och det föder god frukt och allt möjligt sånt här. Och så kommer komplikationerna. Plötsligt och oväntat blir ingenting som man hade väntat sig att det skulle bli. Man hade väntat att alla skulle bli glada när någon profeterade, och istället så surnade hela gänget till. För att nu ta det exemplet. Och då tänker man, det måste vara något fel någonstans. Nu är djävulen ute efter mig, eller nu är något annat tokigt på gång här, och jag kanske inte har hört Guds röst, och jag kanske måste be och fasta mer, och så trasslar man in sig. Och så kanske man inte förstår hur anden leder oss steg för steg in i ett samarbete med honom. På den punkten tror jag att väldigt många kommer av sig. Jag har genom åren mött så väldigt många människor som har haft en känsla för vad Herren skulle vilja välsigna dem med, om det skulle bli någon välsignelse. Och många har kanske också pryat och praktiserat. Men plötsligt så verkar ingenting att stämma. Ingenting blev som man trodde att det skulle bli. Och i den sjögång som då uppstår så blir man så förvirrad som man lägger av. Det här är mycket vanligt. Det här är mycket vanligt. Och här måste vi ha en förståelse för Guds vishet. Annars så spårar det ur. Mer om detta senare. Första Korinthierbrevet 11:31. Sök vinna de nådegåvor som är de största. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. 14 kapitlets första vers. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Nu är ju vi goda lutheraner, hela gänget. Så att, ja, protestanter på ett eller annat sätt, ja. Och vi är ju alltså vana vid att protestera. Inte minst emot Guds ord. Fast det inte var det som var meningen från början. För att vi tycker så här att, oh nej, inte ska jag sträva efter att vinna de största nådegåvorna. Oh, man vet ju sin plats, och nu gäller det ju verkligen att ligga lågt. Inte ska väl jag. Tja, nu kanske det här inte är ett individuellt tilltal utan ett kollektivt. Johansson kanske kan be att Svensson får de största nådegåvorna. Och Svensson ber för Andersson, och Andersson ber för Nilsson som ber för Johansson. Så kanske det blir väldigt sunt. Imorgon bitti har vi bönegrupper, och då kan vi ju göra så. Det är ett sätt att förstå den här uppmaningen. Men en annan poäng är också denna. Att med en stor nådegåva följer ett stort lidande. Vi ska återkomma till det. En stor delaktighet i Kristi kors. Och om Herren ger dig en sådan gåva, så kommer du att sprida mycket välsignelse omkring dig. Men du kommer också att få känna Kristi kors över ditt liv. Och det är ju när man börjar förstå att kraften är korsets kraft. När, så att säga, smekmånaden med den heliga ande är över. Då man har fått lägga lite händer på lite sjuka och se att ryggar slutade verka och astmanfall slutade pipa och sånt här. Så kommer så småningom också korset över ens liv. Då säger de flesta kristna, ja men det här måste vara något fel. Det här stämmer ju inte. Nej, inte med våra förutfattade meningar. Men det stämmer med både Bibeln och verkligheten, och med det får vi ju låta oss nöjas. Och det är i det ögonblicket som Herren kommer och säger, sträva efter att få de största gåvorna. Ja men det är ju jobbigt, säger vi. Det kan ju bli besvärligt. Ja visst. Men den kärlek som inte kostar dig något, det är ju ingen kärlek. Och det är här som mänskligt förstånd och Guds vishet börjar gå skilda vägar. Och det är ju så ofta så som vi såg under 70-talet och 80-talet, att ja visst, den helige ande börjar dela ut gåvor. Och med lysande ögon så börjar vi bekanta oss med anden och andens gåvor. Och fantastiskt det här. Och tänk vad som kan hända. Och efter ett tag så upptäcker vi också korset. Och då säger vi, det måste vara något fel. Nu har vi gjort tokigt på något sätt. Vi måste lära oss att göra det här på rätt vis. Och så kommer det en massa undervisning igång i Guds församling om hur man ska få tag i korsets kraft utan att hamna under korset. Och då blir det tokigt. På ett eller annat sätt blir det galet. Och därför är det bättre att vi tar emot uppmaningen till att uthålligt söka gåvorna. Vi bläddrar till Psaltaren 32. Vi måste också bekanta oss lite grann med andens tilltal. Om det viktiga är att inte lära sig en konst utan att, så att säga, umgås med den heliga ande, så tycker jag man får en väldigt fin undervisning i slutet av den 32 salmen, 8-11 verserna. Där Herren talar till kung David och så säger han så här: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Eljest får man dem inte fram. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren, honom omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er ni rättfärdiga, och jubla alla ni rättsinniga. Ja, här talas det nu till ni rättfärdiga och ni rättsinniga. Och Herren talar här om hur han gör med människor som har omvänt sig och hur han gör med sådana som inte har omvänt sig. Den som stretar emot, på honom måste man lägga töm och betsel. Den som alltid ska göra tvärtom måste man så att säga låsa in ordentligt. Men det är mulåsnor och hästar utan förstånd, säger Herren. Men vi har omvänt oss. Förhoppningsvis har vi gjort det. Och då säger Gud, jag lägger inte töm och betsel på dig. Utan när vi omvänder oss till rättfärdighet och rättsinnighet, så säger Herren, nu tar jag av töm och betsel. Du kan ju tänka dig att du har en jycke. Och du har en hund som han vet husses vilja. Och husse behöver inte ens säga till hur det ska vara, utan hunden vet precis. Och vill göra husses vilja. Det är helt onödigt att gå med den jycken i koppel. Utan den hunden kan ju få ett visst mått av frihet. Kanske till och med ett ganska stort mått av frihet. Därför att hunden är rättsinnig. Men sen kanske man har en sån jycke som den vi hade en gång i världen. Som alltid gör tvärt emot. Och en sån måste man ju ha koppel på. Och det betyder alltså att Gud leder inte sina barn genom ständiga tillsägelser. Utan som Herren säger här till kung David, jag vill ge dig råd, säger han. Det tycker jag är så stort. Därför att det talar om Guds barns härliga frihet det här. Gud kika på oss, inte med det där ögat som registrerar alla våra synder för att slå sig i huvudet med dem, utan för att se till att vi inte helt spårar ur. Ungefär som mamma som tittar ut genom köksfönstret ibland för att se att ungarna inte klättrar ner i avloppsbrunnen eller någonting sånt där, utan att de leker snällt och prydligt som de ska. Beredda att ingripa om någon fara skulle hota, så att säga. Gud lär oss och undervisar oss om sitt rike. Om vad livet går ut på, den väg vi ska vandra. Hur målet ser ut, vem man själv är. Men sen ger han oss ett stort mått av frihet. Därför att gjorde han inte det, så skulle han ju totalt kväsa vår vilja. Och vi skulle bli viljelösa stackare till sist och inte hans avbilder. Gud är ingen viljelös stackare. Han vill att du och jag ska ha en stark vilja. Men en som är riktad åt samma håll som hans. Och det är bara när vi envisas med att rikta den åt ett annat håll som Gud lägger töm och betsel på oss för att få stopp på oss. Och det gör han av barmhärtighet. Men den dag du säger att jaha, Herre, jag förstår att jag har sprungit på galna vägar. Nu vill jag gå på din väg. Bra, säger Gud och tar av töm och betsel direkt. Och det känns ju både naket och riskabelt på något sätt. Det finns ju väldigt mycket, vi odlar i väldigt mycket karismatiska sammanhang det här. Att detta bilden av en Gud som ständigt pratar. Som hela tiden säger exakt vad vi ska göra. Och när man sen går runt och hör med enskilda kristna, inte minst i själavårdssamtal, så är det väldigt många som säger att jag har aldrig lyckats med det där. Och så tänker man sig att ja, det är någon sorts knep, någon sorts konst man ska komma på, någon sorts knapp man ska vrida på för att liksom det ska börja låta i högtalaren. Ja, jag måste säga att jag har aldrig upplevt det så där heller. Med denne Gud som ger direktiv var 50 minut om vad som ska göras och inte göras. Utan jag känner mig mera förtrogen med det här vittnesbördet om en Gud som låter sitt öga vaka över mig. Och som ger mig råd. Som talar vid det mest oväntade tillfällen ibland när jag inte alls önskar det. Men som talar när det passar honom och hans syfte. Och detta med att förtrösta på Herren som det står i 10:e versen. Det är ju inte så hemskt svårt om Gud säger till i vartenda ögonblick hur det ska vara. Det är svårare att förtrösta på en Gud som inte ständigt pratar, eller hur? I synnerhet om ett och annat tycks oss vara tokigt. Det här går inte alls efter mina ritningar. På ett sätt vill vi ju ha den talträngde guden i vår längtan efter att bli perfekta. Ty om Gud ständigt och jämt sa till oss i varje ögonblick hur vi skulle göra, så kunde vi ju vara så där nästan sprickfritt säkra på oss själva. Jag gör alltid det som är rätt, för jag hör alltid vad Gud säger. Men den säkerheten, den lever vi inte under som Guds barn. Utan vi lever i förtröstan på en Gud som så att säga har kollen över det hela, även i situationer när vi tycker att nu har vi tappat kontrollen. Så har han den i alla fall. Och Paulus talar ju lite grann om det här i andra Korinthierbrevet. 4:e kapitlet. Jag kan läsa verserna 6-8 där. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Jag har inte kontrollen över läget, säger Paulus. Och många gånger måste det ju se ut som om Gud inte hade det heller. Därför att när han talar om sitt liv, så talar han hela tiden om någonting som inte går efter mänskliga ritningar. Jag är alltid ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös. Gud håller sitt öga. Gud vakar. Gud talar när det behövs. Men dessemellan så kan det vara tyst. Och det är inget fel i det. Utan det är så att säga i vår brottningskamp att lära oss förstå vad som är Guds väg och andens vilja. Det är på det sättet vi så att säga blir bekanta med Gud. Och det är en delvis smärtsam kamp det här. Men ändå är det i de situationerna vi mognar som människa. Och det är min erfarenhet att när man ger kristna människor den här bilden av Guds sätt att leda oss, så känner de flesta igen sig. Och det tycker jag är en förutsättning. Vi måste kunna börja där vi är, så att säga. Vi kan inte börja på någon sorts nivå där ingen befinner sig. Man börjar inte att undervisa ungarna i första klass i räkning med låt oss säga integralkalkyl eller någonting sånt. Man måste börja med 1 + 1. Vi måste känna igen oss. Det är inget fel i att göra det. Utan så här är det. Och vore det på något annat vis så skulle vi efter ett tag bli så säkra experter i karismatiska ting att kraften skulle inte längre vara Guds utan vår. Och det får inte ske. Utan det är tvärtom väldigt viktigt att gåvan hela tiden är Guds och att kraften hela tiden är Guds. Och det är liksom huvudpoängen i den undervisning som ges oss om gåvorna. Vi ska se mera på det imorgon. Men alltså för att sammanfatta, det här är inte en fråga om teknik. Det är inte fråga om något vi kan lära oss. Utan det är någonting som mognar fram i vårt umgänge med den heliga ande. Och ju mer vi lär oss att förstå vem Gud är och vilka vägar han väljer, desto lättare har vi också att förstå vilka gåvor anden vill ge oss. Och vi har lättare och lättare för att också ta till oss de gåvorna och använda dem på rätt sätt. Problemet är inte att så att säga lära sig utöva gåvan. Därför att det där, det skjuter den heliga ande. Utan det handlar istället om att lära sig förstå vilka vägar anden använder sig av för att ge oss gåvorna och för att få oss att växa i gåvans tjänst och kraft. Det är evigt liv att vi lär känna Gud, och det är hela tiden det går ut på. Guds person, inte gåvan som teknik. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi vill lära oss att förstå dina vägar, så att vi inte visar ifrån oss det som anden vill ge oss därför att det är dårskap. Utan vi vill tvärtom växa i den förståelse som gör att samarbetet mellan anden och oss kan bli så fyllt av ljuvlighet som möjligt, så enkelt som möjligt. Herre, ge oss den enkelhet i vårt inre, det barnaskap som vi behöver. Lös oss ifrån allt experttänkande och all elitkristendom. Utan låt det här få bli en barnaskapsgrej. Vi tackar dig, Herre, för de gånger som du inte bara låtit ditt öga vaka över oss, utan du har också gett oss råd. Och vi förstår av de råd du har gett oss, och när vi ser ut över våra liv, att ditt öga har vakat hela tiden. Du är ju med oss alla dagar, även sådana dagar då vi inte känner att du är med. Och vi behöver ibland få växa både i förtröstan och besinning inför det här. Herre, hjälp oss att vi verkligen på rätt sätt uppskattar detta, att du vill göra vårt liv innehållsrikt och spännande. Dina gåvor kommer ju som ljuvliga överraskningar. Inte bara en enda gång när vi så att säga öppnar paketet, utan varje gång som du på nytt verkar genom oss, Herre. Så låt oss glädjas och fröjdas inför dig, Herre. För att du har så många goda tankar för oss och våra liv.